heter Sanas Tarlani och grundaren för Sanas juristfirma. Du lyssnar på The Flood Podcast med Peter Larsson. Is it one, is it two, is it one, two, three, four.
Flawed Podcast, where we get to know different people's focused lifestyles and their winning disciplines. And now, your host, the one and only Peter Larsson.
Tack så mycket för det. Denna gången får vi träffa Pontus Flingdahl, Norges swimrun-ambassadör. I detta avsnitt, hur man sätter långsiktiga mål och genomför en extrem Ironman, kallad Norseman. Vi får ta del av Pontus kärlek till att vara i naturen, ständig variation i terrängen och helt enkelt njuta av naturupplevelsen. Pontus beskriver sin kärlek till swimrun, hans annorlunda kosthållning. Vi kommer snacka en hel del prylar för alla er prylnördar där ute som gillar swimrun. Feedback, gästförslag, maila mig på pl@flod.se. För show notes för detta avsnittet och alla andra avsnitt, gå in på flod.se/podcast. Glöm heller inte att gilla oss på iTunes. Ge oss gärna 5 stjärnor. Vi kommer att älska dig för evigt. Och det hjälper också att sprida podcasten till andra människor, så att andra får ta del av när Pontus drar och badar. Dra och bada med Pontus. Enjoy. Hallå igen och välkomna till The Flood Podcast med mig, Peter Larsson. Denna gången träffar vi Pontus Flingdahl. Och innan vi presenterar Pontus så ska vi gå igenom vad Flood är för någonting. Flood står för Focused Lifestyle and Winning Disciplines. Flood står också för svenskans Flood, som påminner oss om livets goda. Vi ska inte missa några chanser att må gott också. Det står också för engelskans flawed, som betyder bristfällig. För att påminna oss om att vi ständigt behöver utvecklas och att vi ständigt har någonting att jobba på. Varje avsnitt träffar vi en intressant människa och syftet och målet med podcasten är att vi ska lära oss någonting. Och nog om det nu. Välkommen till podcasten, Pontus Flingdahl.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Härligt att ha dig här. Pontus, du får gärna förklara för oss vem du är.
Ja, mitt namn är som sagt Pontus Flingdahl. Jag är 34 år gammal.
Jag är då distanslöpare, ultralöpare och swimrunner.
Okej. Jag tänker idag att vi ska prata mycket om swimrun, för det håller ju du på med en hel del.
Stämmer det?
Vad är swimrun för någonting?
Swimrun är en relativt ny typ av aktivitet, sport, som handlar om att ta sig fram i marina terränger.
Till en enda här som bär oss fram genom marina terränger.
Det vill säga man löper på land och simmar på öar. Utförs bäst eller lämpligast i skärgårdsmiljö. Funkar även då i skog med kontakt av sjöar. Vatten och land är en viktig sak och bägge måste vara med för att det ska kunna bli en swimrun.
Det hör man ju nästan på namnet, tänker jag. Swimrun, det är ju simma och springa då, på svenska.
Helt korrekt.
Jag har förstått att Sverige är ju lite driver i utvecklingen här, den här relativt nya sporten då.
Det som är bra, det är då en sport som är uppfunnen, kan man säga, i Sverige. Det var ett kompisgäng som år 2002 satt på värdshuset ute och pratade om hur de skulle kunna ta sig då från Sandhamn till just då Huta. De här då 4 vännerna slog slag i saken och genomförde den här tävlingen då, loppet.
Känner du någon av de här 4 grabbarna 2002? Nej. Är det några man bör känna till som en swimrunner eller?
Det är några som fortfarande är aktiva i den sporten, men de som är mest kända för sporten är väl då Mikael Lemmel och Mats Scott. Det är de som tog över efter de här skaparna och gjorde en mer konventionell satsning utav sportens swimrun. Och de anordnade då ja, det som kallas för World Championship i swimrun. Det vill säga den stora tävlingen som går första tiden i september från Sandhamn till världshuset på Ute som heter då Ötö heter det.
Till det. Ska du vara med och tävla där?
I år har jag stor äran att bli inviterad.
Grattis!
Så det ska bli härligt. Fantastiskt. Mm.
World Championships alltså. När det här podcast, när den här podcasten går live så har det redan varit. Så vi hoppas ju att du placerar dig väldigt bra. Och nu är det svårt att vara efterklok innan. Som det blir. Lite weird sätt. Men vad tror du om dina, eller era, för du tävlar ju med en annan person.
Ja, jag har tävlat med en dam som heter Eva Fridman, en god göteborgska, löper i grunden men som har blivit jäkligt duktig på sim också.
Vad tror du om era chanser att placera er här nu bra i den här tävlingen?
Jag har mål om att genomföra med bravur. Tanken är topp 10 inom mixklassen.
Okej, det finns olika klasser då?
Ja, män, dam och mix.
Hur många ställer upp i mix framförallt som ni ska tävla i?
Jag tror det är ett 40-tal.
Hur långt är The World Championships of Swimrun?
Det är då en sträcka på totalt 75 km. Varav 65 är löpning på väldigt varierad terräng. Alltifrån då obanad, eller off-trail kan man kalla det, obanad terräng. Stigar, grusvägar och en liten del av asfaltsvägen också faktiskt. Sen har vi då 10 km av simning då. Men den är uppdelad på ganska många sträckor.
Så det är inte 10 km. Hur många sträckor är det?
Det har jag inte i huvudet än så länge. Det är en sak som kommer då bearbetas och jobbas in här senare i veckan. Inför loppet.
Ja, det är ju ganska så långt även för de mest inbitna löpare. De som räknar lite snabbt, det förstår jag då att det blir längre än ett maraton. Och simningen 10 km blir ju då längre än en normal Ironman då, som man kallar det. Som vi har pratat om i lite andra episoder här i The Flow Podcast. Bland annat med Christian Christiansen, episod nummer 2. Vi kommer komma tillbaka lite mer till swimrun. Men jag tänkte att vi hoppar till dina... Till din träning, Pontus.
Ja.
Hur mycket tränar du?
Jag ligger ungefär 7-10 timmar i veckan. Uppdelat på rena löppass. Alltifrån då korta intervallpass. Mycket motbacke eller uppförsbacke. Även då långa distanslöpningar i lugnt tempo. Och primärt då i fin skog och natur. Det är viktigt för att få inspirationen därifrån också.
Du sa något uttryck där som heter motbacke.
Precis.
Är det norska möjligtvis?
Det är norska.
Vi ska nog förklara lite för våra kära lyssnare här att det kommer nog komma några sådana här under intervjun. Och det beror ju på att du bor ju i Norge.
Precis, sen 4 år tillbaka så har jag då flyttat och bott i Norge.
Så misströsta inte, det kommer, vi kommer översätta eventuella tveksamheter. Du sa lite inspiration i skogen här. Vad är det för inspiration du får när du är i skog och mark?
Ja, men det är en ganska stor skillnad på att springa på en grusväg eller asfalterad väg i stan. Kontra då när man har då en fantastisk natur runt sig. Man har variationen i dels i terrängen. Dels då i underlaget. Man får tänka mer var man ska placera fötterna. Man får jobba mer aktivt med hela kroppen. Och så framförallt att njuta av naturen. Utsikten, lukterna.
Har du alltid varit en naturmänniska eller lockats av naturupplevelser?
Jag är uppväxt med en familj som har haft väldigt stort intresse för naturen. Ja, i grund och botten var det mycket skogspromenader som barn, både sommar och vinter. Fjällvandring var ständigt tema på senaste åren. Och så märkte jag inte bara på med hjälp av fötterna utan även då med längdskidor på vintertid.
Varför tränar du så mycket som 10 timmar per vecka?
Ja, det är en ganska bra fråga egentligen. Det är, framförallt är det väldigt skönt. Det är skönt att känna att man har kontroll på sin kropp. Att man utnyttjar sin kropp till det bästa. Och människokroppen är ett fantastiskt verktyg som tål otroligt mycket. Mycket mer än man tror. Och det är alltid kul att spränga gränserna. Och se hur mycket man klarar av och vad kroppen går för. Och sen är det varför att må gott också. Det är en väldigt viktig sak. Att när jag tränar så visst, jag känner mig stark, fysiskt stark i kroppen, men sen också en mental tillfredsställelse har jag också då.
Att spränga gränser, är det någonting som lockar dig med att träna så här mycket?
Absolut. Det är bara ett tecken på att se tillbaka på den tiden av min tävlings karriär då, man kan säga. Inte karriär, inte för att jag har fått så mycket pengar för det som jag har gjort då. Genomfört. Yes. Tävling som jag genomfört. Mm. När jag flyttade till Norge så lärde jag känna en man vid namn Helge Knutsson som hade genomfört en extrem Ironman.
Mm. Vad är det?
Som heter Norseman heter själva tävlingen. Mm. Och är då en Ironman-distans. Det vill säga 3,8 km simning i öppet vatten. Vi har 18 mil cykling. Och vi har då ett maraton som vi avslutar med. Och just att det är då ett extrem Ironman innefattar då att det här sker då i en väldigt extrem miljö. Vi har då, vi börjar då med simningen som sker då i Eidsfjord. Där är då höga berg som omger den här fina fjorden. Det är otroligt vackert generellt sett hela banan. Det är breathtaking. För att lägga lite engelska ord också. Inte bara svenska och norska.
Internationellt.
Mycket. Just tack vare de höga bergen vid sidan av. Som är då oftast täckta med snö. Oftast vintertid men även sommartid. Gör att vi har en ganska låg temperatur då i fjordvattnet. Det sker ganska ofta att de får då... Ja, det är väldigt mycket fokus på temperaturen i alla fall. Det är runt 11-13 grader brukar ofta vara i vattnet. Och det gör att det blir en ganska extrem upplevelse.
Kör vidare.
Sen också då cykeldelen då är då att där har vi en stigning eller en väldigt kuperad bana som vi tar oss över, jag tror 4 fjällpass. Pass.
Ja.
Och det är att vi har då en otrolig stor påfrestning på kroppen när det är så pass mycket höjdmeter som man ska klättra upp med cykeln. Avslutningsvis på det här Ironman-loppet så har vi då ett maraton. Som man springer då 20 km relativt platt löpning. Men så då börjar stigningen då upp mot Gaustatoppen, som är ett fjäll på, tror det ligger runt 1500 meter. Och det gör det otroligt jobbigt och krävande att ta sig upp då i ja, försök till springande teknik, men det blir oftast ganska mycket promenerande också i hög tempo.
Så det här hade din kompis Helge gjort för 4 år sedan?
Ja. Och 5 år sedan faktiskt.
5 år sedan?
Ja, han har genomfört 5 stycken tävlingar här.
Okej. Och han inspirerade dig så att du gjorde ju detta förra året vill jag minnas.
Ja, han födde lite frö i min tanke.
Okej. Det var en väldigt fin tongång på det.
Tack så mycket. Mm. Han födde som sagt ett frö i min tanke. Och det gav mig lust till att genomföra det här. Mm. Och jag hade ju noll typ av förutsättningar för det här vid tillfället när jag valde det. Att jag ville genomföra det här någon gång i en ganska nära framtid. Så det började vara att jag la mycket tid på löpning. Lärde mig simma. Framförallt då lärde mig crawlsimning. Mm. Så det var en väldigt stor del att kunna genomföra ett Ironman på en bra tid då. Så jag fick god hjälp av en god vän, Lars Ullestad, och som har då förbrutit inom då svenska militären och varit då mindykare på sin tid i militären.
Mm.
Och där har man ganska god kunskap inom simning.
Man kan ju se sådana här klipp på när ni är där i den här Eidsfjord, kanske inte just den gången du var med, men de filmerna som jag har sett, så åker man ju ut med en färja.
Ja.
Mitt i natten i princip.
Tidigt morgonen i alla fall.
Ja. Och så får man hoppa en 5 meter rätt ner i den här kalla fjorden som du sa, 11-13 grader.
Mm.
Kan du beskriva känslan där när man står på den här färjan och så är det din tur att hoppa i? Vad går igenom huvudet då?
Ja, man är ju ganska liten när man står där med de höga bergstopparna runt sig och ganska lugna och iskalla vattnet under sig då.
Mm.
Stämningen har byggts upp under ganska lång tid. Den här färjeturen tar en stund från då land, och det gör att man hinner sitta och ladda mentalt och framförallt då skrämma upp sig mentalt också. Men det är en, ja, hoppet i sig är kanske inte så stort, men det är alla känslan som är runt det hela. Att ja, det är starten på en dag av otroligt mycket slit och otroligt mycket kämparanda.
Mm.
Men rädsla är en tanke som finns i både kropp och själ vid det tillfället.
Jag förstår ju att det var ju många tankar här på det här, just den här norsman. Var det någon gång, kanske var flera gånger, men kände du någon gång att det var, nej, nu skiter jag i det här. Det här är, för det måste vara jobbigt, tänker jag, fysiskt och psykiskt.
Ja. Och så, framförallt också om man håller på så under lång tid så får man väldigt mycket tankar i huvudet. Men aldrig en tanke om att ge upp. Tanken var att genomföra det hela. Jag flyttade hela tiden fram mitt mål angående placering och slutmål. Då.
Mm-hmm.
För först när jag startade så hade jag, eller några dagar innan, så hade jag bara tanke att jag ska genomföra det hela och komma upp till målet. Det är inte alla som får genomföra tävlingen. De har bara en maxgräns på 120 personer som får komma upp då till toppen och ganska toppen. Och då mottar man då en svart t-shirt, en finishertröja. Resten så får då inte springa upp på den sista delen av berget, för det är ganska krävande terräng. Och de har valt att stoppa antalet vid 120 personer för att inte kunna riskera säkerheten för de som kommer lite senare då. Det bara skymma och bli mörkt då större risk för att folk skadar sig som patient.
Så om man kommer, säg att man kommer först dit fast visar väldigt dåliga tecken på löpteknik eller liknande, då kanske man inte får fullfölja då?
De har en läkarkontroll sista 5 kilometer när man kommer in på den väldigt svåra tekniska löpningen.
Ja.
Så man får då svara på lite frågor. De kollar på om man är med.
Kommer du ihåg vad det var för frågor som man fick?
Jag tror det var så pass enkelt att går det grejt?
Okej. Det är ungefär på svenska då, för er som inte är med, så betyder det ungefär går det bra?
Helt korrekt.
Jag kan lite norska ändå. Häftigt. Det måste ju vara... Är det en höjdpunkt i din tränings- och tävlingskarriär hittills?
Just att det var ett mål som jag satte och som jag genomförde 3 år senare, sen första tanken om det här loppet kom, så är det en stor bit för min utveckling, framförallt för min utveckling i träning och fysisk aktivitet.
Så då för 4 år sedan så bara hade du bestämt att jag ska göra en Norseman?
Ja.
Och då, sa du då att jag ska göra det inom 4 år, eller sa du bara...
Just med tanke på att intagningsprocessen är ganska som ett lotteri.
Ja.
Man får ansöka och bara hålla tummarna på att man kommer in.
Okej.
Så det gör att det är ganska svårt att ha en tidsplan i hela. Men jag sökte, när jag kände mig redo så sökte jag, och då hade jag turen att komma in med i första gången.
Hur lång tid tog det för dig att lära dig kråla?
Det som var det svåra med krålningen, det är, alltså jag är fortfarande inte en god krålare kan jag säga. Det finns alltid saker att utveckla och sätt att jobba på tekniken, komma framåt och bli snabbare, smidigare och spara mer energi när man håller på med det hela. Mm. Men det som var liksom brytpunkten var väl ungefär efter 2-3 månader av intensiv träning. Jag låg väl i bassängen 2-3 dagar i veckan. Mm. Och nötte på framförallt andningen som var väl stora för mig i början. Men sen när den paletten trillade ner så var det otroligt mycket lättare. Man kunde fokusera mer på teknik och ja, bli en snabbare simmare helt enkelt.
Det låter ganska snabbt ändå, kan jag tycka. 2-3 månader och få...
Ja, men det var intensivt och jag hade god hjälp av dels då Helge och dels av Lars. Mm.
Viktigt att ha bra coacher och personer att hjälpa till i träningen förstås.
Absolut.
Vad drar dig till just träningsformen eller tävlingsformen swimrun?
Det är framförallt då för att uppleva den maximala känslan av frihet. Att det är ingen typ av terräng som kan stoppa mig. Jag löper, stöter på ett... Ja, en flod, vatten, sjö, hav eller liknande. Jag stannar inte där, jag springer inte runt utan jag är bara fortsätter där dit näsan pekar. Mm. Och simmar vidare. Väldigt äventyrligt på så sätt och framförallt då, ja, stor fokus på frihet.
Hur tror du att framtiden ser ut för sporten swimrun?
Jag tror den har väldigt stor potential. Sen är det absolut väldigt kul att den är så pass ung och så pass ny och att den kommer från Sverige. Men man ser väldigt stor ökning de sista åren. För ja, vi kan gå 5 år tillbaka i tiden och då var det kanske då ett 5-tal tävlingar i Sverige. I år 2015 så har vi då mellan 30-40 tävlingar.
Oj!
Och det är då spritt fokus är fortfarande i Sverige, men även då 2 tävlingar i Norge, någon ner i Italien, en i Schweiz, Finland och England och också, även Danmark är med på den listan också.
Vad är det som gör att swimrun börjar bli mer populärt? Kommer det ta över triathlon eller växer triathlon också? Eller tappar triathlon där man springer, simmar, cyklar till den här nya sporten då, swimrun?
Jag tror fortfarande att triathlon kommer att leva kvar. Det är så pass inarbetat varumärke och en fantastiskt fin sport. Så den kommer vara, ja, också ha väldigt stor utveckling framöver här. Men jag har själv väldigt tro på swimrun just för friheten och enkelheten med det hela. Mm. Att du behöver kanske inte investera lika mycket prylar som det behöver till en, man ska utföra någon form av triathlon-tävling då, utan du slipper den här förbaskade cykeln då, som var den som förstörde min då karriär då innan triathlon då.
Berätta.
Det var att jag var väldigt intensiv i min träning just på cykeldelen, det var min svaga sida och jag la mycket tid på den på slutet, så många långa ensamma cykelturer gjorde att jag tappade helt enkelt intresse för det. Och en vecka då efter jag hade genomfört Norseman så sålde jag faktiskt cykeln. Och blev bara färdig med den.
Okej. Okay. Så du har ingen cykel idag då?
Idag är jag cykelfri. Och det känns underbart.
Finns det någon ranking eller så på den här swimrun-touren eller vad man nu skulle säga?
Det finns ingen klassisk ranking då, men det är ju... Ja, det är en ganska liten klick som kommer väldigt högt upp på de flesta tävlingarna. Ja, primärt då svenska människor som ligger på den här då, som innefattar den här klicken då av vinnare. Alltifrån då, ja, utländska och inhemska tävlingar i Sverige då.
Hur står du där emot den här klicken? Du kanske är med i den här klicken till och med?
Det skulle jag kanske inte säga. Det hade varit en fin tanke att någon i framtiden var i den lilla gruppen då, men det får framtiden avvisa. Mm. Ja, tanken är att fortsätta träna och kämpa på och sen får vi se vad det händer.
Hur många swimrun-tävlingar har du gjort egentligen?
I år så har jag genomfört 5 stycken. Och om en vecka då, när jag ska då delta i Ö till Ö, så blir det den 6:e den här säsongen. Kommer nog ha någon till då, då. Så kommer vi att sniffa på 7 stycken.
Mm. Har du börjat snegla på nästa säsong?
Ja, jag har börjat lägga en liten plan för det.
Är det något du kan hinta oss om, så att vi kan vara med och följa dig här nu då 2016?
Ja, jag hade en väldigt god upplevelse i år med en tävling som gick på Västlandet i Norge som heter Rockmön. Otrolig magnifik natur och en helt extrem bana. Det var otroligt mycket höjdmeter som skulle klättras upp för och springa ner för. Det var en bana i sig är väl kanske längdmässigt sett är inte så mycket att bli rädd för, men det är framförallt då terrängen, den tekniska stiglöpningen, den kalla fjorden man simmar i och även då små sjöar uppe på fjällen som man simmar i.
Rockman, ja. Vad har vi för distanser på den tävlingen?
Vi pratar här 35 km löpning och 6 km simning. Men det som gör den så pass speciell är då höjdmeterna. Så det är 2500 meter höjdmeter man ska då stiga upp. Och sen är då minst lika mycket ner.
Ska se om vi kan. Vi kommer också förstås att länka till allt vi nämner här, så som Norseman och Rockman. Jag tror det kan vara intressant för många som inte har sett filmer och sånt. Deras promotional videos är väldigt häftiga, tycker jag i alla fall, som är väldigt inspirerande.
Ja, och där får man en bild om hur storslagen naturen är också. Och det är väl också en av anledningarna till att jag bor i Norge också. För visst, Sverige är all ära och Sverige är mitt hjärta, men norsk natur, det går inte att förankra. Alltså.
Där hör ni som tänker åka till Nya Zeeland. Vi har i princip Nya Zeeland här vägg i vägg.
Helt korrekt.
Kan man åka dit istället, spara lite pengar. Vad äter du?
Jag har alltid varit glad i mat. Varit en riktig sucker för skräpmat. En av mina stora laster i livet har varit ostbågar. Det har jag då tyvärr slutat med nu. Men resultatet har blivit att då en otroligt mer varierande och effektiv kost, kan man säga, går jag på nu.
Vad besviken jag blir, för jag minns en gång när jag hälsade på i Oslo. Då fick jag ju uppdrag att köpa med en viss sorts ostbågar som jag inte kommer ihåg. Det var chili cheese, va?
OLVs chili crunch. Som kanske är fortfarande och ligger på topplistan, men ja. Förtärs alldeles för sällan nu.
Ja.
Mm. På gott och ont, på gott och ont.
Mm. Ja, vad äter du? Du sa lite mer balanserad nu. Vad äter du nu liksom till... Tänker du mycket på mat eller?
Ja, sen maj månad här går jag på ganska strikt kostprogram, kan man kalla det. Det är då baserat på väldigt mycket fett och proteinintag och försöker då skära ner så pass mycket som det går på kolhydrater.
Mm. Hur går det då?
Det går väldigt fint. Det är en enkel typ av kost som är väldigt effektiv, det vill säga det går lite snabbt att laga tillreda. Jag håller ett väldigt jämnt humör genom dagen, jag får inte så mycket blodsockerfall och jag får otroligt mycket energi till att kunna träna.
Perfekt. Har du något exempel på kanske någon måltid eller så som publiken eller lyssnarna skulle kunna...
Det som jag alltid brukar få mest uppmärksamhet för är kanske min frukost som består av... Och det är en... Ja, det är inte en vanlig frukost med smörgåsar, ost, juice och liknande då, som Svensson förtär dagligen. Utan det här är baserat på extra virgin coconut oil, honung, ägg och chiafrön. Och det här blandas då med te eller kaffe.
I en enda dryck alltså?
I en enda dryck.
Mm-hmm. Ett glas eller?
Ett stort glas.
Stort glas.
Stort glas av det här. Och ja, smaken på det hela är god, inte jättegod. Men det gör också att man inte tröttnar på det lika fort. Som man kan göra med många andra typer av saker, som proteinpulver liknande, som jag har testat tidigare och inte ja, kunnat köra i långa loppet.
Hur är ratsen här på kokosolja, honung, ägg och chiafrön? Ungefär.
Vi pratar 2 matskedar kokosolja. En matsked honung och en halv matsked chiafrön. 2 ägg. Om man har svårt med konsistensen för rått ägg så går det alldeles utmärkt att äta vid sin av som kokt eller stekt. Men för att ha lite hardcore och lite macho,
det är viktigt,
så kör jag det rått.
Hur länge står du dig på det här nu då?
Det här håller jag mig, ja, ofta ska jag upp runt, ja, det kan variera på hur träningsdagen ser ut då, men alltifrån 5:30 på morgonen, om det blir simträning på morgonen, så håller jag mig till 9:10. Mm. Men efter träningspass så fyller jag alltid på dem med en lite liknande typ av drink då, för att ja, upprätthålla en hög energinivå i kroppen och undvika då blodsockerfall. Men då tillför jag också även då lite antiinflammatoriska ingredienser, såsom gurkmeja, kanel och ingefär.
Käkar du lunch också då?
Lunchen är också lite speciell, bestående av mycket nötter, rotsaker, frukt och grönsaker. Jag har ungefär 1,5 deciliter nötter, oftast 2-3 morötter, äpple, kanske någon mango och ja, tomat eller liknande typ av grönsaker. Mm-hmm. Det här då sprider ut under lunchtimmarna, allt ifrån då 10 till 3.
Mm. Och sen är det träningspass till då kanske på kvällen eller?
Vissa dagar blir det dubbla träningspass, på en på morgonen och på eftermiddagen och kvällen. Mm. Då försöker jag också oftast variera då, så att jag har en form av simning på, har jag simning på förmiddagen eller morgonen, så blir det oftast löpningen och styrka sen på eftermiddagen och kvällen. Just det.
Vad käkar du till middag sen då?
Middag blir ju mer klassisk mat. Går för någon form av köttstycke eller kyckling eller fisk. Och så har vi då, som tillbehör till det hela, har vi då RGF. Som är en förkortning av rotsaker, grönsaker eller frukt.
Snyggt.
Och frukt, ska jag säga.
Snyggt.
Ja, ungefär lika stor del av de 3 sistnämnda sakerna. För att kunna få in då ett bra intag av mineraler, vitaminer.
Spännande att höra din kosthållning. Det är ganska annorlunda kanske från många andra män. Men du har kört det sedan i maj och det funkar väldigt bra för dig.
Det funkar väldigt bra för mig. Och det handlar ju dels om att det ska vara en känsla som stämmer rätt i kroppen. Jag säger inte att alla ska äta det här, för det är ingenting som funkar för alla. Absolut. Nej. Inte. Långt ifrån. Utan måste vilja det hela och man måste, ja, man får lägga lite tid på det hela. Det är inte så jättetidskrävande, man ska förbereda lite grann, men det ska lite morötter och portionera ut lite nötter i någon form av tillbringare och sånt på morgonen när man går upp då, för att kunna ha då lunch med sig. Det gör också väldigt flexibel under dagen, man kan alltid ha med sig det här och kunna äta det var man än befinner sig.
Din största motgång, har du lust att dela med dig av den, och i sådana fall hur tog du dig ur den?
Min största träningsmässiga motgång kan jag nämna, och jag har haft otrolig tur när det gäller undvikande av skador. Jag har i stort sett varit skadefri, ja, i stort sett i mitt liv. Men då en halv månad innan jag skulle genomföra Norseman då förra året, 2014, så, och där var ju då en extrem då hög träningsmängd med variation av cykel, sim och löp. Och då fick jag då en muskelinflammation då i höger vadmuskel, som gjorde att ja, mycket av träningen då fick gå ner ganska kraftigt. Och det gjorde mig otroligt stressad och nervös inför det stora loppet som skulle komma då en halv månad senare. Jag fick sluta helt med löpning, för det var det värsta. Cykling gick fortfarande att göra, simning var ju helt problematisk. Men löpningen då var, fick jag hålla upp med 3 veckor för att kunna återhämta och ja, bygga upp vaden på nytt.
Var det överbelastningsskada då?
Överbelastningsskada, helt klart. Ja.
3 veckors vila?
3 veckors vila från löpning.
Ja. Kände du att det påverkade din prestation sen i själva loppet? Eller?
Nej, jag hade väldigt tur på så sätt att jag kände inte... Ja, om man ser tillbaka så löpningen är då som sagt starka sidan hos mig och det var där jag hämtade hem väldigt mycket under själva tävlingsmomentet. Mm. Jag kände inte någonting av skadan. Jag hade också väldigt god hjälp av en idrottsmassör som hjälpte mig då både innan och efter tävlingen.
Mm.
För att få ut slaggprodukter och lösa upp muskelknutar då. Och öka blodcirkulationen då i vadmuskeln.
Det får man ju säga är ganska bra timing på den där också, en halv månad. Och så, då hade du ändå en månad innan loppet som du kunde få in ganska bra kvalitetsträning. Ja,
precis. Och framförallt att du kunde få lugna ner nerverna, för man blir ganska nervös när det sker en form av skada så pass nära en så stor tävling. Och, som jag haft i sikte under så pass lång tid också.
Bra. Tack för det. Är du sponsrad, Pontus?
Det är inte faktiskt. Dagens datum så är det då Pontus Lindahl själv plånbok som får den här kostnaden. Och primärt då med alla de här tävlingarna som jag har varit med på år som har ganska hög ja, anmälningsavgift, så blir det ganska stor slant av inkomsten som går faktiskt till entry fee till tävlingar och till transport och till tävlingar.
Mm. Det är en dyr sport. Vad kostar det i snitt att ställa upp i en swimrun-tävling?
Det är lite variation från vilken typ av tävling det är. Den dyraste tävlingen ligger på nästan 6 000 kronor att bara betala för att vara med i. De lite mindre tävlingarna ligger runt 2,5-3 000 kronor.
Okay. Per person då? För man tävlar oftast i lag, va?
Ja.
Vilken tävling är det som kostar 6 000?
ÖTÖ är väl den mest dyra tävlingen då, okay. Man vill. Men där får man också väldigt mycket för pengarna då. Man får då 75 km härligt slitande. Men sen är det några hotellnätter och god mat både innan och efteråt.
Ja.
Som man får då med i paketet.
Mm. Jag tänkte att vi skulle växla över till att prata lite prylar.
Ja.
Har du lust att prata lite om det?
Självklart. Prylar är en väldigt stor del av mitt liv.
Mm. Vilka prylar ligger dig varmast om hjärtat just nu?
Skor, löparskor eller terrängskor primärt då. Just för att det är en viktig del i ja, dels min träning och dels för att då i mitt tävlande med swimrun då.
Använder du idag?
Vi kan säga så här att det jag använder idag är väl terrängskor som har ett bra grepp i sulan.
Mm-hmm.
Ganska mjukt form av gummiblandning för att man ska få grepp på hala stenar och mossbeklädda bergsluttningar.
Mm.
Men också är det viktigt att skorna i sig är då, ja, väldränerande. Det vill säga att det är ett tungt meshtyg som gör att vattnet som kommer in när man simmar snabbt kommer ut när man ska löpa.
Mm.
Men sen det viktigaste är passformen på skon. Det är A och O. Det är alfa och omega.
Hur kan man veta innan? Våtdräkter har man ju när man simmar swimrun och det börjar ju komma lite våtdräkter nu så man kan ha den här dragkedjan på framsidan också så att man kan kabba ner som de säger när man springer.
Precis, och just med den här typen av sporten swimrun så har det då kommit nya saker på marknaden och ja, våtdräkter har funnits en längre tid, allt från surfvåtdräkter till rena triathlondräkter då. Det som skiljer primärt då surfdräkter från triathlondräkter är tjockleken i nyprent. När vi ska simma så vill vi ha mycket mer tunnare nyprent runt axelpartiet för att kunna då minska motståndet för axlar och skuldror när vi då vevar runt armarna för att ta oss framåt. Sen är de ganska så smala i passformen. Du ska sitta otroligt tajt för att du ska inte få in vatten. Du ska hålla en god värme med det hela. Ofta så är det lite mer tjockare nypren runt bål och lår för att få då en bra flytkraft och att man ska ligga då väldigt horisontellt med kroppen och få en bra riktning. Men det här med swimmandräkterna så är det lite annorlunda, för där ska det då ske löpning i den också. Då.
Mm.
Det gör då att de har utvidgat i höfterna så att höftmuskulaturen får lite mer friare rörlighet.
Mm.
Har ganska mycket flytande kraft, tjockare nu ben på lår och mage också som de tillhållande. Men ofta så kapar man då, man klipper av då benen på båtdräkterna för att, ja, det som ska vara smidigare att springa i. Men minska risken för skavsår vid knäled.
Mm, man klipper av dem ovanför knäna.
Ovanför knäna, precis.
Och ovanför armbågen också då, antar jag.
Ja, ifall det är väldigt varmt så kan man också välja att klippa bort ärmarna. Mm-hmm. Och det gör man då i viktigt att testa dräkten, se var det sitter bäst. Och viktigt att man inte klipper den för kort, för då kommer det komma in vatten i dräkten när man simmar.
Yes. Det vill man kanske inte då.
Nej.
När det finns sådana speciella våtdräkter för swimrun, finns det också speciella skor för som är gjorda liksom för swimrun?
I dagens läge finns det inte någon speciell swimrun-sko.
Mm.
Det testas och även då löpartidningar har tester för att hitta då den optimala skon för det här. Märken som är populära är Innovate, Salomon Icebug och ja, det är de som är stora inom sporten då. Swimrun.
Vad vill du berätta vad du använder?
Per dags datum så använder jag Salomons toppsko som heter Sense. En otroligt lätt sko, ligger på 240 gram. Väldigt lätt och smidig. Bra grepp i terrängen. Och framförallt en väldigt tunn mesh som gör att vattnet flödar fritt och snabbt ut ur skon.
Utav de sex loppen som du har gjort hittills i år, har du använt de skorna på alla lopp då?
Ja, samtliga lopp. För att det är en trygghet, jag vet att de funkar och jag känner till skorna så pass bra. Jag vet vad de klarar av och vad de inte klarar av.
Mm. Vad har du mer för grejer på dig under ett sånt swimrun-lopp?
En annan sak som är väldigt viktig, i alla fall viktig för mig, är strumporna.
Jaha.
För det är ganska lätt att man får då kraftiga skavsår när fötterna blir blöta och huden löses lite upp. Alla känner till det här fenomenet mormors fingrar och tår när man har legat för länge i badkaret. Samma sak sker då när man springer under lång tid i blöta skor, fyllda med vatten och simmar. Så då har jag då valt en strumpa som har då tår. Märket heter Injinji. Och ja, en tåsock helt enkelt, kan man säga. Tåstrumpa.
Kan du bokstavera det för oss?
Ja, det kan jag göra. I-N-J-I-N-J-I stavas det.
Okej. Kommer också länka till det. Det är bara att kolla i show notes sen. Så strumpor, det var en oväntad attiralj att tänka på då.
Ja, men du kan tänka att om du ska springa väldigt långt i ett par blöta skor så är risken för skavsår enormt stor. Och med den typen av tåstrumpan så minskar du risken för att naglar ska trycka in då i tån som ligger bredvid och skapa blödningsskador också. Så den är en liten detalj, men absolut en viktig detalj.
Yes. Så Injinji och Solomon, om ni hör detta så kan ni skicka lite nya strumpor och skor till stackars Pontus här. Vad har man på sig mer än våtdräkt kanske?
Oftast har man någonting under våtdräkten. Ja, någon form av badbyxa eller kompressionstights.
Mm.
Eller kompressionsshorts är väl det bästa. Just för att minska risken för skavsår också. Och så kan det vara fint att ha lite kompression för låren som får ganska mycket stryk under långa typer av löpsträckor.
Mm.
Det finns också framtaget speciella swimrun-västar som man kan ha på under dräkten. Där finns då smarta fickor för förvaring av gels, energibarer och liknande.
Är det något som du använder?
Inte per dags datum.
Har du provat?
Jag har testat det. Men jag tycker det blir för varmt.
Okej. I löpningen då? Eller?
I löpningen för
varmt. Ja, just det.
Ja.
Sen har man ju en sån här flytgrej, har jag ju sett.
Ja, klassiskt kallat som pullboy.
Pullboy. Det är väl
rätt korrekta nämligen på engelska då. Det är en form av ja, frigolit-sak som du sitter fast med elastiskt band runt låret och som du placerar mellan benen när du simmar. Och det har du bara för att du ska vilja lyfta upp rumpan ännu mer för att ha en mer horisontell position när du simmar på vattnet.
Och den spannar fast med något band där då?
Eller? Ja, precis. Man har,
vad har man för band då?
Oftast, det jag personligen använder är faktiskt samma typ av elastiskt band som man använder till att fästa segel med.
Var köper man det?
Marinor brukar vara en bra införskaffningslokal för det.
Så åk till marinan och köp ett elastiskt band alltså som man hissar segel med. Och då får man alltså...
Inte hissa segel, men kanske med att man packar ihop seglet med hela.
Ja, ah, som man knyter ihop när man, precis, har dem i förvaring då.
Viktig sak att det är elastiskt som sagt. För att den fixeras bättre och sitter bättre på ifall det är sår i bandet.
Just det. Och då får man göra hål i den här, det heter ju dolme på svenska, flytdolme.
Ja.
Då får man göra det själv, det finns inga färdiga.
Det finns idag. Det finns en hemsida i Danmark faktiskt som heter swimrunshop.com som har tagit fram det här och massproducerar det hela.
Har du provat dem?
Inte de som den här internetsidan tillverkar, jag har gjort min egen.
Ja. Händer det, man skaver ju ganska mycket, känns det som, mellan benen där. Skaver man aldrig av det här elastiska bandet då? Så att det...
Ja, det är så pass kraftig så den det har aldrig hänt för mig i alla fall.
Okay. Vi pratar lite förvaring. Vad har du med dig mer under... Och våtdräkt nämnde du inte vad du använder för någon?
Jag använder head. Deras våtdräkt som heter Swimrun Race. Heter modellen som jag brukar.
Varför använder du just den?
Den är den som är då tunnast över axlarna. 1,5 mm runt axelpartiet. 2 mm över bröstkorgen. Och så är det då 6 mm vid mage och lår.
Okej. Okay. Vad väldigt vad du kunde siffrorna där på den.
Ja, otroligt påläst.
Ja.
Nördig eller fyra.
Och sen, vad har du med dig på? Du har någon sorts klocka kanske också?
Ja, det är framför också en väldigt viktig sak när det gäller träning. Att ha en pulsklocka med GPS i. Dels för att logga hur många kilometer jag tränar. Det är en väldigt stor sporre för min egen del. Det blir en ständig kamp att jaga så många kilometer per månad som möjligtvis kan gå. Men också kunna gå tillbaka och reflektera över träningen över vart och kunna planera träning framöver med det också. Där finns det väldigt stort utbud av väldigt bra fungerande pulsklockor. Allt från Sunto Ambit 3, Polar V800, och en ny god uppstickare som är då Garmin's Fenix 3.
Vad använder du?
Polar per dag också.
Har du någon, något sikte på byta eller?
Ja, jag har Garmin's Fenix 3 som en liten vit enhörning som man ska då få in här en snar framtid framöver.
Mm-hmm. Varför?
Ja, de har bra förutsättningar att en stor fin display där du har lätt att kunna se vad som sker och vilken data som du vill komma åt. Väldigt exakt GPS och framförallt då en exakt höjdmätare som Garmin är kända för. Även att du kan då lägga in då kartor i den här klockan som gör att du, om man då som i mitt fall då har saknat helt då orienteringsförmåga och inre kompass så kan det ha en stor hjälp när du är ute i skogen och springer vilse.
Man kan ha kartorna helt offline då?
Yes.
Det kan man inte på de andra?
Nej.
Då får du bara en...
Det är bara en tracking GPS till de andra. Det här är då en mer avancerad GPS.
Ja, det är smart. Är det något mer vi har på prylsidan som vi vill dela med oss av?
Glasögon också en viktig sak.
Och då pratar vi inte glasögon och sitta och läsa bok, utan då främst för att simma, antar jag.
Precis. Simglasögon.
Simglasögon. Ja.
Och där är det viktigt också att man väljer det som passar ens huvudform. Att den sitter och tajt runt ögongloberna. Och att den är då så pass mörkerljus i linsen som man önskar. Jag kör väldigt själv ganska mörk lins för att ja, när jag är ute och simmar så är jag oftast sol eller reflektioner i vattnet som gör att jag vill ha bra sikt, och det får jag bäst om det är mörka glasögon.
Använder du också polariserande glas?
Det gör jag inte.
Varför?
Men det är en väldigt fin sak för att kunna då ta bort reflektioner i vattnet.
Varför använder du inte polariserande glas?
Jag har inte känt något stort behov av det heller. Jag kan då fortfarande kisa och ha en ganska bra sikt.
Okay.
Mitt intag av morötter är ganska kopiöst, och det främjar några synen på det positivt sätt.
Hur många morötter äter du egentligen?
Ja, det är väl, jag brukar köpa då en 2 kilos bulk som jag då bränner av på ungefär 2 dagar.
Oj, oj, oj! Simglasögon, har du några märken eller så som du vill tipsa om där?
Ja, SOGS funkar väldigt bra för mig.
Någon särskild modell?
Det heter Special Ops. Och det är då inte SOGS som är med, TYR heter den tillverkaren faktiskt. TYR Special Ops. SOGS har en annan som heter Predator.
Okej, TYR Special Ops.
Precis. Det är 2 fina modeller som jag testat mycket och som jag använder mycket. Mm. Det sitter väldigt gott på mitt huvud. Och ja, de har de egenskaperna som jag har som krav.
Jag kommer lägga in en bild på dig om vi inte har hittat dig på Instagram någon gång, får du skicka det till mig så vi får se hur vacker du är i de här Special Ops.
Det ska vi kunna lösa.
Bra. Är det något mer prylmässigt som vi kan avhandla i swimrun-världen?
Vi har också en viktig sak är handpaddlar.
Mm.
Som gör att vi får då mer effekt utav varje armtag som vi tar då i vattnet. Och där är då, beroende på hur stark man är i arm- och axelpartiet och skulderna, så får man välja olika typ av storlek till det målet där som passar en själv. Jag har då under en längre tid kört med Speedos varianter, jag tror de heter Power, de handpaddlar som jag använder, stora.
Riktigt stora, det är som dasslock.
Det är som dasslock, men jag har kört med dem länge och de funkar väldigt bra, sitter väldigt gott fast runt handleden och runt pekfingret.
Har alla som kör swimrun sådana paddlar?
I stort sett alla.
Varför?
Just för att vara mer effektiv i sitt sätt att simma. Få mer kraft utav varje armtag.
Blir det inte jobbigare också att simma?
Jo, det blir det. Men därför är det också viktigt att man väljer storleken efter hur pass stark man är.
Mm.
Det är också en sak man kan lätt arbeta upp.
Och så har man en, vi har ju nästan gått igenom allt man behöver ha med sig, men man kanske har en simmössa också.
Ja, oftast så får man det, det ingår oftast i det här fina priset som man betalar till tävlingarna.
Ja.
Annars ska man då köpa någon enkel som sitter bra på huvudet. Det är ganska samma sak ute på marknaden där.
Mm.
Någon fin färg som matchar resten av utstyret brukar jag gå efter.
Okej. Vi släpper prylarna och swimrunnen och går över på lite mer allmänna frågor. Hur definierar du fokus?
Fokus för mig är att man fokuserar på saker som är då viktiga i ens tillvaro och liv. Fokus för mig har den senaste tiden varit mycket träning. Men man får inte glömma bort vad som finns annars runt en. Vänner, familj och andra viktiga saker. Arbete kan vara fin sak för att kunna finansiera det här ämnet som man har på med också.
Hur definierar du framgång?
Framgång är också en viktig sak att ha. Ha ett mål, sätta sig ett mål och jobba mot det hela. Och framförallt kunna sätta realistiska mål som kan dels mätas och framförallt kunna uppnås också. Det är ingen vits att sätta mål om de är alldeles för stora och svåruppnåliga. Så det är en fin sätt att lägga sin fokus på. Eller att lägga en plan, följa den planen och nå sitt mål till slut.
att ha en hög disciplin för dig, vad innebär det?
Det är väl att följa upp då min form av träning. Mm. Följa det kostschemat som jag satt för mig själv. Och ja, fokusera på det och följa det punkt till punkt.
Vi pratade lite mål och sånt med dig, framförallt Norseman då. Hur du satte ett mål och så hur byggde du upp planen för att ta dig dit?
Planen var ju mycket, mycket inriktad på träning, att jag ska kunna klara av distanserna, framförallt de extrema distanserna som just var i den typen av tävling. Mm. Och visst att jag måste träna otroligt mycket och fokusera på att bli starkare och bli mer uthållig och jobba mycket mer med tekniken, framförallt inom löpning, cykling och framförallt och simning då, som är väldigt mycket teknik i det hela. Men många glömmer bort det här med löpning, att fan, man kan ju springa från barnsben nästan. Men när man otroligt mycket hämtar det här att gå till en personlig tränare eller en löpcoach för att få då, sig ett bättre löpsteg, vara mer effektiv och energisparande. Så jag la om helt då min löparteknik då, inför den årsmän. Det tog, jag byggde upp det under lång tid. Men ja, jag har gjort väldigt, väldigt mycket för min löpning.
Ja. Någon särskild teknik eller något som man kan...
Framförallt att sluta landa på hälen, utan då sträva efter att landa mitt på foten och ha då den foten placerad under kroppen, så att man inte har någon bromsande effekt av att landa på en häl, på en fot som ligger framför kroppen. Mm. För det motmärker man den framåt strävande kraften som man vill komma åt. Mm. Men det är en sak som man får ta väldigt långsiktigt och inte stressa så.
Det tror jag många kan lära sig. De flesta tror att man kan springa. Många kan nog bli bättre genom att gå hos en löpcoach eller liknande. Vi börjar närma oss slutet av podcasten. Och jag tänkte fråga dig, vad händer härnäst? Din swimrun-karriär.
Ja, först en vecka kvar till Ö 2015. Mm. Det ska bli ett fantastiskt äventyr. Jag ska köra då med... en nyvunnen vän, Eva Fridman, som verkar vara. Det ska bli ett fantastiskt kul lopp att försöka genomföra. Eller ja, vi ska genomföra det. Med bravur i tanken. Mm. Sen då kommer då en lite lugnare tid då i den här sporten. Det kommer då en vintermånad. Det kommer mycket fokus på längdskidåkning. Mm. Vasaloppet ska betas av under vintern. Och sen blir det då för egen del mycket topptur och mycket alpin skidåkning för min del.
Just precis. Har du några tips på appar, böcker, tillskott eller något annat som du vill dela med dig av innan vi kommer in på de avslutande frågorna här?
Appar har vi inte så stort intresse av. Men tillskott och sånt, och jag är en naturlig man som tycker om naturliga produkter. Så där är väl då, har inte ätit proteinpulver liknande på många år och klarar mig väldigt bra utan det hela. Går väldigt mycket på naturliga råvaror, ekologisk mat liknande. Och det ger framförallt god smak och mycket energi till kroppen.
Perfekt. Prata lite snabbt skidåkning där. Du har ju en Instagram där man får se många häftiga bilder på dig på många häftiga platser i naturen också. Vad är det som gör att du är på de här häftiga platserna? Du känns som du är överallt och åker skidor och mår gott.
Ja, det är en stor passion, skidåkning. Och där handlar det om att... ja, mycket fokus på naturupplevelsen också. Mm. Och framförallt de senaste åren har jag väldigt mycket fokus på topptur. Att gå upp för egen maskin och åka ner i en härlig, förhoppningsvis fluffig lössnö. Men för att ta sig då till platser där det finns då gott om snö och fina berg att åka på, så får man transportera sig lite grann då. Men det är helt klart värt. Norge är ett fantastiskt fint land för den här typen av sport. Och vi har massa berg och fina områden där man kan utföra toppturer och skidåkning.
Vill du dela med dig av din Instagram?
Det kan jag absolut göra.
Så kan man klicka, och du har väl en stängd eller har du en öppen profil där?
Jag har två profiler faktiskt. Okay. Dels då en swimrun-profil som heter Runners World Swimrun Norway. Mm-hmm. Som är öppen för allmän beskådan. Och där är det väldigt fokus på swimrun såklart. Mm. Och sen då min lite mer privata. Där då eller Flingdal som är då namnet på det hela. Och där är det mer då vardagliga ting, men såklart träning och väldigt mycket skidåkning på vintermorgon. Mm.
Jag blir alltid avundsjuk när man ser såna här goda bilder. Du har någon när du badar i någon sån här varm källa uppe i något berg.
Ja, det var inte varm kan jag säga. Men det var väldigt
skönt. Det såg väldigt fint ut i alla fall.
Ja, det var en fin stund med en fin vän. Ja. Efter en fin dag på skidorna.
Har du någon favorithashtag?
Ja, det har jag väl. Jag, en god vän för några år sedan hade ett uttryck som lyder som följer. Dra och bada. Det var någonting när han var chockerad eller någonting var mäktigt häftigt. Okay. Så sa den här mannen då, dra och bada. Ja. Vilken häftig grej liksom. Ja. Så hashtag dra och bada är väl kanske min favorit.
Ja, snyggt. Innan vi tar den avslutande frågan som vi har i alla avsnitt så tänkte jag fråga dig om 100 eller 500 år, hur vill du bli ihågkommen?
Ja, jag vet inte fan om det kommer vara det, men förhoppningsvis då, eller om det står någonting om mig då, så kanske det står någonting om att jag försökte i alla fall då på ett ärligt och fint sätt införa swimrun-sporten till Norge. Mm. Som jag har då ett, på sommarmånaden så har jag en vän, Simon. Vi kör då öppna träningar för folk som då får vara med och testa på swimrun då i Oslos fina fjordar och sjöar.
Perfekt, den ska vi definitivt länka till.
Jag också.
All right, Pontus. Dina topp tre rekommendationer för att ha ett bättre liv, för att må bättre, prestera bättre, bara bli lyckligare på, det kan vara högt och lågt. Det du har lärt dig i livet hittills, har du några topp tre?
Ja, men med fokus som jag pratat om idag har varit väldigt mycket träning. Träning är en väldigt fin sak. Röra på kroppen, få vara ute i skog och mark, se och uppleva fina saker. Viktiga saker för mig. Och sen då att framförallt man gör det med gott folk, att man kan dela upplevelsen, är en viktig sak för mig.
Var det tre stycken?
Jag skulle säga att det var tre saker.
Okay.
Träning i fin miljö.
Det var ett.
Ja.
Sen har jag skog och mark och uppleva fina saker. Uppleva fina saker i naturen kanske vi skulle kunna komma överens om.
Ja, det kan vi sammanfatta det till. Mm.
Och som nummer tre då, att dela
upplevelsen då med ja, vänner och nära.
Pontus Lindahl, det var härligt att ha dig med på The Flawed Podcast. Tack så mycket.
Tack själv, Peter.
Ta hand om dig så hörs vi.
Wow, ännu ett grymt avsnitt om du frågar mig. Många fina takeaways, framförallt det här med att vara i naturen och dela den naturupplevelsen med goda vänner. Det tror jag blir veckans takeaway. Tack så mycket för att du lyssnar på The Flawed Podcast. Jag hoppas att du gillar det du hör. Feedback, gästförslag, mejla mig på pl@flawed.se. För show notes för detta avsnittet och alla andra avsnitt, gå till flawed.se/podcast. Glöm inte att gilla oss på iTunes som sagt. Glöm för allt i världen inte att tacka Pontus för att han ställde upp. Du hittar han på @flingdal på Instagram eller @runnersworld. Vad är det nu då? Runners_world_swimrun_Norway. Om du kommer ihåg det får du guldstjärna. Bra jobbat Pontus. Tack så mycket. Vill du gå med i ett mastermind? Kolla in oss på flawed.se/mastermind. Glöm inte gilla oss på Facebook. This is Flawed i ett ord. Behöver du coachning? Kolla in coach.me-appen. Där får du en veckas gratis coachning med mig. Och då är det kod Peter Larsson Week, engelskans vecka. Och äter du tillskott så ska du äta det bästa, precis som jag gör. Det kommer från Pure Pharma. Och när du handlar i deras svenska webbshop, ange kod FLAWD för 10% rabatt. Tack igen för att du lyssnar. Du gör denna podcasten möjlig. Glöm inte, lyckan står den djärve bi. All I do is